Nu följer programmet Efter åtta ikväll med Lars Kyrkeryd. Programmet sänds av Pingst Mullsjö Nyhem.
Ja, hej, Lars Kyrkeryd heter jag. Ni ska vara varmt, varmt välkomna till min timme här. Som ni säkert känner igen av mig så är jag ju då den som är känd kanske för att då ha ute i Sandhem både Sägnernas hus och Handlan. Det är kanske därför som de har bett mig att komma hit och prata lite. Nu tror ni säkert att jag bara kommer till exempel att spela en massa dansmusik och sånt här. Men det kommer jag inte. Men självklart, någon dansbandslåt kommer säkert att komma med. Det jag ska prata lite grann om, det är då lite kort om mitt liv. Att göra lumpen. Att vara lärare. Och en sak som jag tycker är hemskt roligt att prata om, det är mina laster. Sen kommer jag då prata om Sägnernas hus och lanthandeln, Handlan då ute i Sandhem. En sak som jag vill nämna och prata lite grann också om, det är det här med att leva med en bokstavskombination. Det som också har kanske både räddat mig och håller mig uppe, det är min humor. Den kommer också nämnas. Och på slutet, beroende på tiden, så kommer vi prata lite om förutfattade meningar. När man nu då får möjlighet att göra ett sånt här program, man har så himla mycket att göra som jag har då. Jag driver alltså då 3 företag och är alltså med i styrelsen på ytterligare 3 företag. Så förstår ni säkert att min tid är väldigt knapp. Jag vet alltså inte hur lång tid det här kommer att ta. Det kan ta 40 minuter, det kan ta 70 minuter, men det märker vi. Vi har en fantastisk tekniker här som kommer att styra upp mig. Men som sagt, så, kort om mitt liv. Jag föddes, kanske inte just då som brukar säga att jag föddes i Rullesås skola i Sandhem, utan det var givetvis då på ett BB. Men mamma var alltså lärare på Rullesås skola. Rullesås skola ligger mitt emellan Handlan och Sägnernas hus, mitt emellan där. Mamma var alltså då som sagt lärare och bodde på skolan i lärarbostaden. När hon slutade där, alltså när den skolan lades ner 1960, så flyttade vi till Furusjö. Det var ju då 6 stycken grabbar som växte upp. Det var jag, det var Claes, Kent, John Anders, Johnny och Bojne. Vi var alltså 6 grabbar som startade uppe i helt enkelt i kyrkskolan i Mullsjö 1966. Nanna Wiberg var lärare. Många av ni äldre Mullsjöbor känner säkert till den här Nanna Wiberg. Det var ju hennes sista årskurs hon hade, så att när hon slutade, eller när vi gick ut 2:an, så var det hennes sista år som lärare. När vi slutade sen årskurs 3 i kyrkskolan, då lades den skolan också ner. Så det med nedläggning tycker jag är faktiskt någonting som har förföljt mig. Och det är någonting som jag tänker nämna, att jag kommer kämpa väldigt mycket emot, att vi ska lägga ner mer saker. Min musikaliska bit har ju alltså varit ganska bred och är, tycker jag, fortfarande rätt så bred. Men då på 1960-talet så fanns ju varken det ena eller det andra, men det var Svensktoppen som var det stora. Jag kommer ihåg helt enkelt hur vi skyndade hem ifrån söndagsskolan för att då höra det sista delen av programmen. Och innan, som sagt, då, söndagsskola är ju någonting som jag är väldigt glad för att jag har gått i. Därför att söndagsskolan, där fick man alltså lära sig både lite grann av vår egen religion och framförallt liksom hur man ska vara mot andra människor. Men som sagt, vi skyndade oss hem från den här trevliga tiden. Och då hade min mamma frukosten klar. Och då satt vi framför allt igång radion. Och då ville man verkligen helt enkelt höra hur har det gått för mitt favoritband. Och jag tänkte nu helt enkelt alltså spela en låt med mitt favoritband. Den här låten är alltså från någon gång på mitten av 60-talet.
I förra veckan träffade jag i parken. den på en dans. En söt och näppen flicka.
Att det här var Sven Ingvar som spelade, det hörde ni säkert. Och det är en sån där liten dröm som jag tänkte att kunna få ut dem till Sägnas hus någon gång. Det skulle vara jätteroligt. För några år sedan, det var faktiskt långt innan vi fick för oss tanken att köpa detta, så åkte jag och min hustru ner till Gislavedsparken. För där uppträdde nämligen Sven Ingvars. Och det var faktiskt en upplevelse som jag sällan har varit med om. Och det är så här att Sven Ingvars är bandet som ingen lyssnar på överhuvudtaget. Men av någon outgrundlig anledning så kan i stort sett varje svensk minst 2-3 låtar, eller kanske till med 10 låtar av just Sven Ingvars. När vi då var inne i Gislavedsparken och lyssnade på de här, så var det så här att det som fascinerade mig, det var helt enkelt att när vi då stod framför scenen så var det från 15 år och upp till 75 år. Alla stod jämte varandra och sjöng med i de här låtarna. Det var alltså en otrolig känsla. Och jag framförallt prata om ett band som kan helt enkelt dra över generationsgränserna. Jag har inte mig vet något svenskt band som har större bredd än vad just de har. Vid 11 års ålder så flyttade vi då till Havå ner till Fädernegården Kyrkryd, därav då mitt efternamn, det kommer därifrån. Många tror ju att det är det Kyrkryd som då ligger också ute vid Sägnas, men det är inte det, det är det Kyrkryd som ligger i Havå på vägen ut norra infarten mittemot Salem. Där hände ju mycket roligt, men det jag tänkte prata lite grann om här, det är ju helt enkelt då det stora politiska intresset som då växte upp när jag bodde nere i Habo. Och det var ju så här att mina föräldrar och även min morfar och i viss mån farfar har också varit politiskt intresserade. Så det ligger någonting i generna. När jag var 15 år, för man skulle vara 15 år innan man fick gå med i en sån ungdomsförening, så helt enkelt så bara tog pappa med mig ner till en möte som han hade tagit reda på. Och helt enkelt ledde in mig. Och så tar de, här har ni sonen, vad kostar medlemsavgiften, och så betalar han den. Och kanske på den vägen är den. Sen har jag haft väldigt, väldigt roligt och trevligt med det här. Och kommit både politiker nära och fått vara med och helt enkelt både bestämma, både med och motgå. Jag kommer ihåg en sak faktiskt som man får inte skryta direkt, men jag är en av de få kanske som har haft en debatt, för det hade vi år 1981 inför det valet. Då hade jag en debatt med en ung SSU-are uppifrån Mariestad. Han heter Urban Ahlin. Och man kan i alla fall konstatera att Urban Ahlin har det gått lite bättre för politiskt än vad det gjort för mig. Och för er som inte vet vem Urban Ahlin är, så är han idag talman i riksdagen. Han har alltså egentligen det finaste ämbetet man kan få som politiker i det här landet. Men det här med politiker var det någonting för mig, särskilt då inte kanske på riksplanet. För att när man då började umgås med och se helt enkelt hur de här riksdagsmännen, hur deras arbetsschema såg ut och deras kalendrar, så var det alltså en skrämmande syn. De var aldrig lediga. De hade alltså en arbetssituation som jag inte skulle vilja ha. Däremot i så fall så skulle det kunna vara att jobba mer politiskt på det lokala planet. Som sagt, jag bodde i Habo och jag kom in då som rekordung i fullmäktige i Habo. Jag var alltså 21 år när jag kom in som ordinarie. Och när jag var 18 år var jag väl suppleant, så det var riktigt rekordtidigt där. Där satt jag i 6 år. Sen så hände något och sen flyttade vi till Mullsjö. Men det jag nu ska prata om, det är lite grann det som då skedde också under tiden när jag bodde i Habo. Lumpen. Att göra värnplikten. Jag blev inkallad till Kunglig Göta Trängregemente. Och just det att det var Kunglig Göta Trängregemente. Det var inte bara regementet. Vi heter Skaraborgs regemente. Det är ju då K3. Utan vi var Kunglig Göta Trängregemente. Det var väldigt viktigt att just kungen var med där. Ryckte in då 15 månader. Det är alltså helt enkelt 2 somrar och ett helt år emellan. Och det alltså då avslutades med kadettskolan i Linköping. När vi ryckte in där så undrar man egentligen, vart har jag hamnat? Vi kommer ihåg fanjunkare Svensson, dag 2. Han ställde upp oss i en grupp. Han skulle väl försöka få oss på linje eller någonting. Men det gick väl så där bra. Och sen så, när han står där då. Meningen med dagens övning är att ni ska få ut kläder. Och då tänkte man sig, var har jag hamnat? Och här ska vi hålla på i 15 månader. Så den kvällen så hade vi helt enkelt ett stort möte på luckan. Och det var helt enkelt att kalla det för krismöte, kalla det vad som helst. Och det var då när alla befälen hade gått hem. Då satt vi oss ner, så bestämde vi oss för, ja, en del ska ligga in i 12 månader, en del av oss ska ligga in i 15 månader. Nu har vi bara två saker att välja på. Ett, ska vi ha tråkigt och meningslöst? Eller ska vi ha roligt och meningslöst? Och det är faktiskt vi själva som väljer. Just det, ett beslut vi fattar om vi ska ha roligt eller om vi ska ha tråkigt. För tiden, den hade redan då andra bestämt oss hur länge vi skulle ligga inne. Självklart så var det enhälligt. Vi ska ha roligt. Och det kan jag tala om för er som inte har gjort lumpen. Att om det kommer då 20 stycken grabbar i 20-årsåldern som bestämmer sig för att ha roligt, då har man kul. Några minnen som helt enkelt då kommer därifrån, och det ska jag prata om innan vi drar igång och pratar om högvakten och den disciplinära grej vi hade då med träningen för detta. Vi kan ta helt enkelt när de fick för att vi skulle köra flygare skydd, för då kommer en sån här nyutexaminerad, vi kan kalla för sergeant, så behöver vi inte nämna vem det var. Så vi ska ut och tränas på flygarskydd. Och flygarskydd går på att man går på väg och så är det någon som skriker flygarskydd, så ska man då springa till höger och vänster och slängas under granar. Och vi tränade på det. Tränade då, alltså det är ju, det lärde man sig ganska fort. Men de skulle tjata. Och sen i alla fall då så skulle vi tåga hem till lunch. Och helt enkelt så skulle ju då den här då imponera på sina helt enkelt befälskamrater, och så skrek han helt enkelt, gick där över kaserngården, så skrek han flygarskydd. Och det var på då undertecknade bara la sig ner mitt på vägen. Och alla andra sprang och gömde sig bakom både stubbar och sten, men jag låg mig mitt på vägen. Och då kom det fram en mycket, mycket arg befäl och så skrek Kyrkryd, det här är väl inte flygarskydd? Varpå jag tittar på honom och sa, du snälla sergeant, var har du ditt flygplan någonstans då? Sådana här saker som då man kommer ihåg gjorde väl att dels vi hade roligt, men jag blev väl kanske inte den där fantastiska soldaten. Utan när jag helt enkelt slutade kadettskolan så hade jag ett långt, långt samtal med majoren. Där vi helt enkelt alltså konstaterade att Kyrkryd, vi sätter endast 10-6-6 på dig. Vi skulle kunna sätta 10-7-7 på dig. Men vi vill inte att du fortsätter. Och vi var nog helt överens om detta. Och det var väl så att vi hade väl blivit lite osams, jag och vissa befäl. Och det var så här att jag då låg som trafiksoldat. Och vi har alltså endast en k-pist på ryggen. Och när vi helt enkelt då ska försöka att hindra framryckande stridsvagnar med att skjuta med en liten k-pist på dem, då måste man liksom få säga, men snälla, de hör ju inte ens att det smattrar i plåten. Och framförallt, du kan aldrig få stopp på en stridsvagn bara med en liten k-pist. Men det jag tänkte nämna lite grann här, vad vi hade trevligt och roligt, det var så att när vi ryckte in då i början av juni, så fick vi reda på dag två varför vi skulle marschera så himla mycket och träna på detta. Jo, det var för att den 14 juli skulle vi gå högvakten. Och det är också sån här sak som kommer att sitta i mitt minne hela mitt liv. Vi tränade och vi gick och vi marscherade. För vi vill ju faktiskt att göra det här riktigt bra. Därför att högvakten är dels att vi bevakar slottet. Ja, det gör vi. Vi står där alltså med skarp ammunition. Och vi ska då göra det bästa av situationen ifall det skulle inträffa någonting. Men framförallt är det ju en uppvisning och det är en liten show. Den 14 juli, det året vi gick, då var det så att kronprinsessan Victoria, hon fyllde ett år. Och mitt i sommaren så var det otroligt mycket människor som var där uppe. Vi gick ifrån Plattan, det vill säga Sergels torg, rakt genom stan och sen kom vi fram. Och av någon outgrundlig anledning så var jag en av dem som fick då stå och gapa och skrika inne på kaserngården. Att vi skulle byta post och sånt här. Det var riktigt, riktigt roligt. Och helt enkelt säga så att den låt jag nu kommer spela är faktiskt ett stort, stort minne ifrån den tiden. Ja, det här var ju då den här kända låten som heter Under blågul fana. Lumpen och faktiskt värnplikt. Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi återinför allmän värnplikt i det här landet. Och det är liksom inte på något sätt för att folk ska ut och kriga, för det är inte det jag är ute efter, men värnplikt. Det vill säga att vi måste alltså helt enkelt, det man ska göra på värnplikten, det är att lära oss och ta hand om skadade, trafikolyckor, bränder och så vidare. Dessutom så tror jag det ska vara väldigt, väldigt nyttigt för många 20-åriga grabbar och tjejer att komma hemifrån. Och dessutom, tänk hur underbart det skulle vara att få ut dem i skogen cirka 4-5 dygn och inte ha med sig den här mobilen. Det skulle väl vara en upplevelse för dem, tror jag, att klara sig utan sin mobiltelefon i 4 dygn. När jag hade gjort lumpen så visste jag väl inte riktigt vad jag skulle göra. Så att jag tyckte det här med att vara lärare, det tyckte jag var trevligt. För att man har gått kadettskolan så blir man egentligen alltså lärarinstruktör. Dessutom så var ju då min mor lärare. Och då var det ju så här att då kan det vara lite smidigt att hoppa på samma sak. Och lärarvikarie behövdes ju alltid. Så jag var alltså ungefär lärare i ungefär ett dussin år. Men som outbildad så fick man alltså som max då terminsvis ett jobb. Så att jag har väl fått ett ungefär, jag tror jag räknar ut, det har alltså 18 stycken helt enkelt permitteringslappar hemma. Det är uppsägning av anställning. Det här med att vara lärare, funkar det bra? Ja, jag tyckte själv att det fungerade ganska hyfsat. För jag fick ju då givetvis som ung och hyfsat stor kan man säga. Man väger sina nästan på 100 kilo. Och framförallt då när man kom från kadettskolan så hade man den militära bakgrunden. Så jag fick ta hand om egentligen de jobbiga klasserna, de jobbiga eleverna. Därför att det var och det är jättejobbigt att ta hand om dem. Men som både ung och framförallt då som med lite militäriska fasoner så gick det här riktigt, riktigt bra. På en av skolorna så var det så här att jag fick ta hand om faktiskt 12 stycken killar. De fick alltså inte ens vara med i OBS-klassen. De hade klassificerats ut sig från. Vi kallade dem för Björnligan. Dessa grabbar var alltså i grund och botten väldigt snälla. Men när man då liksom börjar titta på, de kommer från väldigt, väldigt trasiga hem. Jag hade dem mest på eftermiddagarna. Och till mig kom de, men det var inte alltid de kom på förmiddagen. Och det kan ju vara så att, jag menar, har du en mor och far som faktiskt är så pass påverkad av vissa droger, så är det inte så himla lätt att komma upp i tid och komma iväg till skolan. Men vi tog hand om dem. Jag tog hand om dem. Och det gick riktigt, riktigt bra. Det var där som jag då fick mitt, det här smeknamnet som jag gick under lärarkåren, eller under min lärartid. Det var ju så här att han Rulle, ni vet han med alla kottar och grejer, han var väldigt populär på den tiden. Och så heter jag då Lars. Och så blandar man ihop då Rulle och Lars. Så blev det namnet Lulle. Som jag då fick gå under mina år. Att vara lärare var faktiskt riktigt roligt. Och det tyckte jag har tyckt hela tiden. Även då var ni på som gymnasielärare i Ulricehamn. Det som då var lite synd. Och det som många undrade. Varför blev du inte lärare? Nej, det var ju då 4-5 års studie till. Och sen var ju frågan, vill jag då jobba som lärare hela tiden? Nej, jag tror inte att man ska vara helt enkelt ett livslångt på ett och samma ställe. Man ska gå in 4-5 år och så ska man komma tillbaka. Idag är det så att för att få jobba som lärare så måste man alltså ha en utbildning. Man måste ha den formella grejen. Och det är i och för sig jättebra att man har bra saker. Men att då helt enkelt komma ut som 26-åring någonting och vara lärare och vara det i 40 år till man går i pension. Och det bara ska vara sådana människor. Det tror jag inte på. Utan det vore bättre att man helt enkelt går in 4-5 år och gör en stor insats. För det är så här att man behöver byta jobb stundtals. Och alla har väl faktiskt sett Även om man nu sticker ut hakan lite grann. Inte alla, för en del är fantastiska lärare. Men det finns de som faktiskt är trötta efter ungefär 25-30 år. Och bara går och räknar på att snart är det pension. Och det är jättesyn. Och dessutom så borde komma in lite nya influenser. Någon som kommer utifrån och har lite andra syn på saker och ting. Dessutom vet jag, när jag var nere på gymnasiet i Ulricehamn och var lärare, så var halva kollegiet var alltså gifta med varandra. Det vill säga att ungefär 50% av lärarkåren hade en make/maka som också var lärare och på samma skola. Det var inget bra, kan sägas. Det om lärarbiten. Sen kommer sådana här saker. Mina laster. Man ska ju berätta om sig själv i sådana här program, har jag hört. Har jag då några laster? Ja, det kan jag tala om att jag har. Jag har massor av laster. Men jag brukar sammanfatta dem i ungefär 5 saker. Det är frun, det är företagen, det är familjen, det är fika och det är föda. Inte i den ordningen, men jag ska berätta om dem kanske i en liten annan ordning. Jag ska alltså avsluta med familjen och börja med föda. Att äta mat, det är en stor last jag har. Jag tycker mat är jättegott. Och det finns bara en sak som jag har emot mat. Och det är liksom att dragningskraften precis under vågen blir så förändrad när man helt enkelt äter massa god mat. Gräddsås är gott. En annan last jag har, det är fika. Ni som känner mig, ni vet att är det någonting jag är väldigt bra på, så är att fika. Jag har ett nyårslöfte. Och det är helt enkelt, jag ska försöka fika lika många som året innan. Och ni ska veta, det är ett elände att uppnå detta. Man får alltså kämpa för detta. För det är ett antal gånger som jag fikar. Och fika för mig är liksom just den här sociala biten. Att träffas, prata över en kopp kaffe. Företagen. Det ska jag prata om lite senare. Som jag sa då inledningsvis, så är jag då egentligen då vd för 3 stycken företag. Jag jobbar alltså då mest aktiv idag just då med butiken. Men vi har ju även då Sägnernas hus som snart kommer igång. Och även då mitt larmföretag då, Avanstech. Sen sitter jag då med i ett styrelsen på 3 stycken andra företag som jag följer. Fritidsproblem har jag alltså inga när man håller på att jobba så här mycket. Jag räknade ut här nu då, precis när vi har tagit över butiken, att jag la då ungefär 70 timmar i veckan på butiken. Och sen var det då även då var lite lugnare på Sägnernas hus. Och sen även då lite grann på larmfötter. 70 timmar låter kanske, men det är bara dubbla. Men det är helt enkelt, alltså 12 timmar varje vardag, måndag till fredag. Och det är ungefär 8 timmar varje lördag och varje söndag. Och aldrig vara ledig. Det är ingenting som håller i längden. Vi jobbar väldigt hårt på det nu, min fru och jag, på att vi ska kunna vara lediga minst en dag i veckan. Och på tal om frun, min älskade livskamrat, som är både liksom livskamrat och även, vi har ju då de här företagen Sägnernas hus och handlaren ihop. Hon är ju den som är den ordningsamma av oss och så vidare. Men hon brukar ju bestämma en hel del. Men det är så att det finns en låt som hon har liksom sagt att den här tycker jag att du ska spela för mig. Och det är liksom den här låten som kommer nu. Det var alltså då Du är min man med Sjöholm. Det är alltså den låten som har legat i stort sett längst på svensktoppen. Familjen. Och till familjen undrar då, tillhör inte frun den? Jo, självklart gör det. Men det jag tänker på, det är mina 4 älskade barn. Jag fick, det var inte jag som fick, som ni säkert förstår, men vi fick 4 barn då på 5 år. Och sen händer alltid lite saker på vägen som vi inte behöver nämna om här. Men sedan år 2000 så har jag varit så kallad, som jag sa, enastående pappa. Men det ska alltså vara ensamstående pappa, jag stavade lite fel där. Sen blev jag arbetslös 2002 och det blev jag precis efter att jag har varit nära att dö. Och det ska återkomma till lite längre fram. Jag fick alltså proppar i lungorna och blev alltså medvetslös. Det var alltså riktigt, riktigt allvarligt. Men det här helt enkelt då att vara då ensamstående fyrbarnspappa. Det var alltså helt enkelt inte speciellt enkelt. Framförallt var det när man blev arbetslös. Att få ett jobb som ensamstående förälder är alltså inte lätt för fem. Det var till och med som så att jag blev headhuntad. De kom hem till mig. Vi satt där och pratade om allting, hur bra det skulle vara att dra igång det här jobbet. Och så började jag, en liten grej bara så här. Hur ser din sociala situation, säger de så här. Ja, det är jag och mina barn som bor. Ja, hur många barn har du då? Ja, 4 stycken. Ja, har du dem varannan helg då? Nej. Nej, hur ofta har du dem? Ja, 360 dagar om året. Vad sa du, sa han? Ja, 360 dagar om året hade jag mina 4 barn. Och vad slutade vi? Ja, det var inte dåligt, säger de. Och så började vi helt enkelt prata om lite fotboll eller något annat. Så, du, vi hör av oss om ett tag. Och de hörde aldrig av sig sen igen. Men det jag då tänkte helt enkelt att vi ska ta lite grann, köra en, inte hela låten men en liten snutt av, det är ungefär det här. För att så här kan man alltså kännas, antingen man är man eller man är kvinna. Ja, det var då Siw Malmkvists gamla låt Mamma är lik sin mamma. För drygt 3 år sedan så var det då jag och hustrun Karina, vi ville liksom känna på, vi ville ha en liten förändring. Vi pratade om olika saker. Och då bara dök det upp ett helt enkelt, ett litet alternativ. Det var nämligen som stod, det stod i tidningen att Seinas hus skulle bli till salu. Och vi tänkte väl som så att ja, vi kan titta lite grann på det med. Men när man kommer ut till Seinas hus så kan man bara konstatera vilket ställe. Och det var inte alls speciellt svårt att bli fullständigt förälskad och betagen av det här stället. Så vi gjorde helt enkelt allt vi kunde för att få detta. Det tog oss 90 dagar att försöka få ihop finansiering. Här skulle jag kunna prata väldigt mycket om banker. Jag kommer återkomma till banker, för att banker är ju någonting som är jättebra. Men å andra sidan ibland så undrar de helt enkelt, vad håller de på med? Det var så att det hade då varit danser där i 16 år. Och helt enkelt så skulle vi fortsätta med detta. Men så kommer det ut någon sån här fantastisk bankchef och tittar på stället. Så jag räknar dem ut att ja, här skulle man så då kunna få in 37 stycken husvagnar av 1000 kronor. Så 37 000 kronor, det är helt enkelt alltså den intäkten ni kan ha. Ja, men hallå, det här är ju ett dansställe. Ja, men det är inte säkert ni fortsätter med. Man kan alltså bli trött på vissa sådana här saker. Men i alla fall, vi fick till slut ihop på olika sätt och med hjälp av 2 bra banker, som jag inte ska nämna för då blir det bara en massa sådana här reklam. Men det finns en lokal sparbank här som gjorde så mycket de kunde. Plus, helt enkelt, ett sånt här hypoteksföretag då, som tar lantgårdar. Men jag kommer ihåg när vi drog igång det här. Första dansen. Första kvällen. Var man nervös? Ja, om jag var nervös inför det här programmet så var det ingenting vad jag var då helt enkelt. När vi alltså drog igång det här. Och det bandet som vi nu ska lyssna på en låt av, kan man säga så här att de har blivit några riktigt goda vänner till oss. För er som inte är då i dansbandet, det var ju då Black Jack som spelade då i natt ifrån bland annat den här filmen då, Black Jack. Black Jack är alltså det bandet som kommer att ha premiär hos oss 8 maj. De kommer även att avsluta första fredagen i oktober. Och även i november så kommer de att vara bandet, för då ska vi alltså ha en sån dansjulbord kan vi säga. En julfest med danstid. Så de kommer ut 3 gånger till år. Att vi kanske har fastnat för det kanske mest hustrun. För om hon utgår så vet ni att Black Jack, de kommer alltså från Ljusdalstrakten och upp till från Sundsvall. Och så visade det sig givetvis att en av Black Jacks medlemmar har en syster som då min fru har varit klasskamrat med. Och på den vägen är det. Världen är inte alltid stor. Vi kommer då som sagt i år att ha något färre danser, men vi kommer att ha ganska stora dansband, för det är liksom det som drar. Vi har försökt med lite mindre, men det tyvärr, går inte riktigt bra, utan det är de stora dansbanden som kommer ut i år igen. Och det ska bli jätteroligt. Det vi ser fram emot som verkar nu redan bli en riktigt liten höjdare, det är liksom den här när vi har liksom våran Seglarnas hus, någon sån här liten nostalgihelg. Vi har alltså helt enkelt sista helgen i juli, första helgen i augusti, så har vi en liten nostalgi. För då kommer på fredag så kommer Striplers och på lördagen så kommer Flamingo. Det kan bli riktigt, riktigt roligt. Vi har också försökt helt enkelt att dra in lite pengar. För det är så att vi bjuder på vatten där ute. Och då tycker vi att helt enkelt att då kan våra gäster skänka en liten slant till saker och ting. Och det var så här nämligen att när vi startade upp den här insamlingen, och det var faktiskt det var Black Jack som spelade också, så tyckte de att för att nu helt enkelt göra en riktigt kul grej, så Lars, nu ska du vara med och sjunga här, sa de. Ja, men jag kan ju inte sjunga. Skit i det, så ungefär sa de. Kör på bara, vet du. Och då tyckte vi som så, då måste vi helt enkelt alltså ha dansbandens, den mest kända dansbandslåt, som är dansbandslåternas dansbandslåt, mer eller mindre egentligen, va? Och här ska vi alltså då höra en liten fantastisk Skaraborgs kvinna som sjunger denna låten. Det här var då Elisas, som är då uppifrån Skövde, Törabodetrakten. Och jag måste säga, jag hoppas verkligen att det här är ett band som kommer leva vidare. Därför att om de orkar göra detta, de är alltså då i 25-årsåldern, så kan det bli nästa stora dansband helt enkelt. De är jätteduktiga, dessutom så är de, precis som alla andra dansband, otroligt trevliga bakom scenen. För att hinna med allting så tror jag att jag ska gå över och prata lite grann om vad som hände när vi som sagt tog över det här. Då var det så här att vi tog över och fungerade jättebra. Men år två så började vi märka att vi måste alltså helt enkelt verkligen gynna våran lokal handlare. Så vi bestämde oss för att vi köper så mycket vi kan utav handeln. Vi köpte både dricka och korv och kött och allt vi kunde helt enkelt för att få så mycket, att han skulle gå så bra för honom. För att är det någonting jag verkligen vill, så är det helt enkelt att vi ska gynna de lokala. Sen i alla fall så blev det så här att eftersom då han, våran Yangis, eller turken som vi kallade honom för. Och det här med att kalla honom för turken har man ju då fått lite kritik för. Men jag tycker inte det är något elakt att säga turken till den. För han var väldigt stolt över att han var född i Turkiet. Jag menar, i Sanden, vad har vi där? Vi har gotlänningen, vi har tysken och vi har stockholmaren. Och så hade vi då turken. Yangis, som han heter, man ska komma ihåg att på sin vänsterhand så hade han sin vigselring och på sin högerhand hade han en klackring med Turkiets flagga på. Han var jättestolt att han var turk. Så därför tycker inte jag det är värre att säga något sånt. Det enda som jag personligen tycker är lite nedlåtande är att kalla mig Stockholm en nollåtting, för det är nedlåtande. Den här handlaren, som sagt var, han bodde i Göteborg, hade sin familj och det blev lite jobbigt. Så att rätt som det var så visste jag att han ville sälja den. Och då kom det någon egentligen felspekulant och så råkade jag stöta på det lite. Han och han ville, men Lars, jag måste ju sälja. Ja, det vet du, för att helt enkelt klara min familj. Ja, men sälj till någon annan då, sa jag till. Ja, men Lars, köp den du då, sa han. Och detta var alltså i augusti månad. Jag hade aldrig haft en tanke på att köpa en livsmedelsaffär överhuvudtaget. Men som sagt då, det är ju faktiskt mycket roligt att säga ja och nej. Så att jag gick hem till Karina och sa att vi har blivit erbjudna att köpa en livsmedelsaffär. Och hon tände också på idén. Sagt och gjort, det gick ganska fort. Vi tog över detta 1 oktober. Och hur har det då varit att ta över den här livsmedelsaffären? Har det varit jobbigt? Ja, otroligt jobbigt har det varit. Mycket mer jobbigt än vad vi någonsin kunde tänka oss. Men också mycket, mycket roligt. Vi har alltså byggt om här nu, satsat på nya kylar och frysar. Men det finns ju vissa saker som man gärna skulle vilja nämna. Inte nog att det är väldigt viktigt att en med en lanthandel rent helt enkelt, alltså för bygden, för människorna. För många är det helt enkelt, det är alltså egentligen den enda kontakten de har med omvärlden. Det är alltså gå till lanthandeln, sitta och prata lite, träffas. För det tar faktiskt längre tid att gå till en lanthandel och handla än att gå till en supermarket. Och det är helt enkelt inte själva sträcken, utan det är för att man träffar mycket mer människor som man hinner prata. Här har vi då några saker som jag skulle säga. Idag så hade vi den här mjuka linjen. Det är ett antal äldre damer med en snittålder på cirka 90 år som kommer med färdtjänst eller en liten buss. Och helt enkelt dricker lite kaffe. Att få uppleva dessa äldre damer, hur tacksamma de är för alltihopa, är ju riktigt, riktigt roligt. Vi har en kund, där man tror inte det är sant, men det är så att han kommer med sin traktor. Och bara liksom få se någon kommer med traktorn och parkerar utanför dörren och går in och handlar. Det är någonting som man inte trodde förekom, men det gör det faktiskt. Vi har fru Nilsson, som vi kan kalla henne, som kommer in nästan på dagligen med sin rollator. Och ställer den någonstans och vänder på den och sätter sig och pratar lite grann. Väldigt viktigt för henne. Och är jätteroligt att höra vad hon har att berätta om detta. Sen visst finns det problem med att driva detta. Vi har alla dessa erbarmliga kortavgifter. Och de som har hört talas om mig, de har hört att jag tjatar om dessa kortavgifter. Men man tror inte att man ska stödja en lanthandel genom att köpa ett paket cigaretter och gå helt enkelt ut och betala med en kortavgift. Dels är det väldigt låga avanser på cigaretter och sen är kortavgifterna väldigt, väldigt stora. Svensk Banksvägelse tjänar 7 miljarder om året på kortavgifterna. Jag tycker det räcker att säga om detta. Här hade jag egentligen tänkt att vi kört farfar lanthandlar, men jag hittade ingen bra låt om detta. Så vi går vidare. Att leva med en bokstavskombination. Står det här. Bill Gates, Einstein, John F. Kennedy, Elvis Presley och så jag. Vi har faktiskt samma bokstavskombination. Och det är så att vi har alltså någonting som heter ADHD. Nu finns det olika grader på ADHD. Jag vill inte påstå att jag kanske har den grövre. Men jag vill bara skicka med. Det är fantastiskt bra egentligen att ha lite ADHD. Särskilt om man ska vara entreprenör. Hur är det då? Jo, vi är målinriktade. Not so in i hoppsan. Jag nämnde då när vi skulle köpa Seinas hus. Jag höll på i 90 dagar och höll på med att vända kreditinstitut. Men jag gav mig inte. Jag bara kämpa på. Det ska bara helt enkelt fixas. Lös problemet, så tänker vi. Vi som har ADHD, vi vill vara med överallt. Vi säger ja till allting. För det är mycket roligt att säga ja till. Jag sa ja till att köpa en butik. Och här ringde ju någon för 3 veckor sedan, eller 3 månader sedan. Ja, men du kan inte du vara med och prata i hållet? Jajamensan. Vilken dag? 2 april. Ja, men det blir bra, så ja. Då tänker man inte på att detta är påskveckan. Fick jag reda på sen, oj, påskveckan. Det är den dagen vi har alltså mest försäljning i en butik. Det är inför, helt enkelt inför påsken. Med ledigheter och allting som nu ska till. Blev lite jobbigt. Men nu sitter jag här i alla fall. Men som sagt, jag vill inte slå ett slag för detta. Men det är inte så farligt. Det är en tillgång. Om man nu gör det på rätt sätt och vet om att man har detta, så är det en tillgång. Det man ska tänka på ganska mycket för många ADHD-are är ju helt enkelt kosten. Man måste vara mycket mån om vad man äter. Vi blir väldigt lätt sockerspidade. Och det är alltså det som har gjort att sista till många nu har blivit så mycket ADHD. Det är att vi äter alldeles för mycket socker, vi dricker för mycket Coca-Cola och så vidare. En annan sak jag skulle vilja ta upp så här på slutet, det är ett annat jobb som jag har haft. Begravningsentreprenör. Hur kan du med all din humor och allting jobba som begravningsentreprenör? Jo, jag måste säga, det var ett fantastiskt trevligt jobb. Jag har nog aldrig haft något sånt jobb där man fått så mycket tacksamhet, helt enkelt. Att få komma dit och hjälpa människor som i sin svåraste situation behöver en hjälp, behöver fixa och ordna allt, just det med begravningen, är alltså jätteroligt. Vad man däremot slog sig av ganska mycket, det var helt enkelt att det var väldigt ofta som inte de anhöriga fick sitta och gissa. Hur ville han? Vad skulle vi göra? Ska det vara jordbegravning? Ska det vara kremation? Och så vidare. Vilken kyrkogård än det är. Här skulle jag då vilja, utan att göra för mycket reklam, men det finns någonting, det är nästan på legitimt att säga, det här vita arkivet. Att man helt enkelt skriver ner i någon av de här vad man vill ska ske. Det är jättepraktiskt. För de som har vita arkiv, japp, det ska vara kremation och det ska vara den kyrkogården sen. Jag har själv skrivit delar av mitt vita arkiv. Jag blir ju aldrig färdig. Man har för mycket att göra. Men en låt, en sång som jag verkligen vill ska spelas på min begravning är den här. Det här var alltså då Christer Sjögren, en av våra mest kända dansbandsångare, som sjöng då den här låten Pärleporten. En mycket fin låt. Jag tänkte nu nämna lite snabbt det här med lite grann med förutfattade meningar. Jag hittade ur, vilket vi med lite mycket humor i, vi läser ju någonting som heter Dassboken. Och jag har hittat en liten sida här som jag vill faktiskt läsa för den. Och det har lite grann med vad man har för förutfattade meningar. Man ska liksom ibland gå upp på känsla och inte bara på meriter. Tänk dig att du är en av fåtal utvalda som ska välja en världsledare, en president som ska styra över hela jorden, alla länder, och frambringa fred och välmående bland såväl människor som stater. Du har 3 kandidater att välja mellan. Kandidat 1. Han samarbetar med mutade politiker, konsulterar astrologer och har 2 älskarinnor vid sidan om. Dessutom kedjeröker han och dricker ett 10-tal glas martini varje dag. Kandidat 2. Han har fått sparken från 2 arbetsplatser, sover alltid till klockan 12, rökte opium under sin ungdomstid vid universitetet och dricker en flaska whisky varje dag. Kandidat 3. Han har fått en hjälteutmärkelse av sitt land, är vegetarian, röker inte, dricker inte, har inga skandaler bakom sig och är oerhört konstintresserad. Det kan ni fundera på lite grann, och så kan ni även fundera på lite grann det här. Ni kommer få en ledtråd när ni hör det här. Det är att du känner en kvinna som är gravid, som har redan 8 barn, varav 3 är döva, 2 är blinda, 1 är förståndshandikappad och kvinnan själv har syfilis. Skulle du då rekommendera henne att göra abort? Och under tiden ni helt enkelt lyssnar på den låten så kan ni tänka på svaret. För er nu som är väldigt bevandrade i detta så är det så här, det var svaret på den här kvinnan. Ni som nu helt enkelt hade rekommenderat den här kvinnan att göra abort, ni hade alltså tagit död på den här personen. Det var alltså Beethoven. Den här var ju från Beethovens 9, kom ut 1824. Och när han både skrev den och när han dirigerade den så var han alltså helt döv. Men en fantastisk musikalsk. Sen har vi då de här kandidaterna. Kandidat 1, han är vet som var mutad politiker. Kandidat 2 som fått både sparken och drack whisky. Och kandidat 3 som hade både hjälteutmärkelser och inga skandaler och vegetarian. Vem är då kandidat 1? Jo, han heter Franklin D. Roosevelt. Det var alltså USAs president ungefär vid andra världskriget. Kandidat 2, Winston Churchill, var alltså då helt enkelt Storbritanniens ledare. Och kandidat 3, han hette, får man säga, Adolf Hitler. Så det är inte alltid helt enkelt det här med CV är alltså det bästa. Man måste alltså gå på känsla ibland när man helt enkelt ska anställa folk. En annan sak som jag skulle vilja nämna så här någon minut. Det är väl att jag har under min tid fått ändra väldigt mycket på mina förutfattade meningar. Det gäller allt ifrån invandring till det här med homosexualitet. För 25 år sedan så skulle man nog kunna säga att man hade nästan på homofobi. Men idag har jag alltså träffat så många trevliga, fina, härliga människor som är alltså homosexuella. Som verkligen älskar varandra. Och det är så underbart att se. Är det nu som man råkar vara lagd åt det hållet som man älskar en av samma kön. Bara man är lycklig. Det är det viktigaste för mig. Invandring. Ska jag nämna bara väldigt kort om. Jag är en av de som är väldigt för invandring. Hela det här Sverige. Vi ska vara väldigt tacksamma för att vi har. och har haft stor invandring. Det är därför vi har det så himla bra som vi har detta. Det har ju kommit ett antal människor. Bland annat hit i Mullsjö så kom det människor på 50-talet och 60-talet. Både från Ungern, från Finland och överallt. Som helt enkelt har jobbat och slitit väldigt mycket för Sverige. Vi hade alltså helt enkelt inte haft den status som vi har och den kvaliteten om vi inte hade haft invandrare som kom hit och jobbade. Därför tycker jag att vi ska alltså fortsätta ta hand om invandrarna, men vi ska ta hand om på ett sätt att de får snabbt komma ut i arbetslivet och inte då som nu då sitta på förläggningar alldeles för länge. Två minuter kvar. Bra. Nu är det två minuter kvar. Och då skulle jag väl avslutningsvis vill jag tacka er för att ni har stått ut med mig en hel timme. Det har varit jätteroligt och jag trodde ju definitivt inte att jag skulle hinna eller det skulle få tid. Jag har haft massa reservlåtar med mig, men vi kan väl säga så här. Ingen av reservlåtarna behöver användas. Därför att jag vill nu helt enkelt alltså avsluta med en av de finaste melodierna för mig. En av de mest betydelsefulla. Den skrevs helt enkelt 1844. Av en person som heter Richard Dybeck. Jag tror inte många människor känner till honom. Men den här melodin som vi nu ska avsluta med är helt enkelt den som spelades på fotbolls-EM 2012. När svenska fotbollsspelarna stod där på scenen. Tack så jättemycket för mig att ni har lyssnat på mig. Och ha det riktigt, riktigt bra. Gå ut i trafiken, krama om varandra och ha det riktigt, riktigt bra. Tack!